Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Med mig i studion idag har jag Mikael Ranelius. Han har kört Svenska folkets historia i ett antal program. Men nu i det här programmet så skulle jag vilja vara lite mer specifik. Och jag undrar lite över partiväsendets uppkomst. Och det är lite mot bakgrunden när vi för ungefär ett år sedan hade partier som kämpade om vilka som skulle sitta i regeringen. Och det ledde mig till en frågeställning. Hur uppstod det här partiväsendet? Så Mikael, välkommen. Jag vill börja
med... Tack så mycket.
Ja, tack. Eller varsågod kanske jag ska säga då. Vad jag förstår så det här demokratin, alltså begreppet demokrati, det kommer ju från Grekland. Och de hade väl någon slags demokrati då eftersom de hade ordet. Var det uppbyggt kring några partier eller var den en annan sorts demokrati?
Nej, partiväsendet hittar du inte på det sättet i det antika Grekland. Men det är riktigt som du säger Leif, demokratia, demos folk, kratein, att utöva makt, alltså folkmakt, folkstyre. Den mest kända grekiska demokratin som vi har belagt från historien, det är ju den atenska demokratin. Aten var ju också den största stadsstaten, så där har vi bra koll. Men den var ju formulerad, eller den var uppbyggd på ett helt annat sätt egentligen än de demokratierna som vi tänker på idag. Där har vi ju direkt demokrati, där den manliga delen av befolkningen, i alla fall manliga medborgare deltog.
Alltså i Grekland då menar du?
Ja, i Aten och andra demokratier funkar förmodligen på samma sätt i Grekland. Det fanns ju inget enat Grekland utan de var ju uppdelade på så kallade stadsstater, poleis, där Aten var den största och bäst kända.
Men då alltså manliga medborgare, vad lägger du i begreppet medborgare då? Är det, slavar det, var inte medborgare?
Nej. Utan det här är alltså de som räknades till gruppen. Så att vara atensk medborgare, då fanns det vissa krav. Du skulle vara född av atenska föräldrar och så vidare. Tillhör någon av de atenska familjerna då, till exempel. Och var fri, alltså inte slav.
Man läser ju in historien om envåldshärskare och så här. Ja, mäktiga män. Varför uppstod det den här modellen av styre? Varför uppstod det en demokrati? Även om den då var lite begränsad med våra måttmätt idag.
Ja. Jätteintressant fråga där Leif, om det tvistar de lärde. Men det man kan se som en trend i alla fall i vissa delar av världen i Medelhavsområdet vid den här tiden då demokratin börjar växa fram. Vi pratar alltså ungefär 2500 år sedan egentligen. Då har vi en annan typ av samhälle än vad vi hade haft under bronsåldern. Jag tror vi pratade om bronsåldern bland de första programmen. Där härskare fick mer makt och kunde styra med hjälp av sina nätverk. Då. Det här försvinner i slutet av bronsåldern och när vi kommer in i järnåldern då ser vi en ny typ av samhällen i de här områdena som där kungar, envåldshärskare förmodligen styrde innan då. Till exempel Grekland.
Men varför fick de lämna ifrån sig makten? Gjorde man uppror? Eller?
Ja, det finns ju... Ja, dels har vi den så kallade mörka tiden i Greklands historia där de gamla bronsålderskulturerna försvinner. Kungarna störtas och det här vet vi inte exakt hur det går till. För källorna försvinner egentligen, de få skriftliga källorna vi har. Nätverken kollapsar och brons ersätts mer med järn, den så kallade demokratiska metallen. Och vi ser att det blir mer utslätad maktstruktur. Det ser vi också arkeologiskt. De här palatsen, kungasätena som vi har grävt ut till exempel i Mykene och Knossos, Kreta. De här försvinner och de ersätts av enklare typer av bostäder alltså för vanliga människor. Vi ser inte tecken på att det har varit stora hierarkier egentligen när vi går in i järnåldern sen.
Efter den grekiska antiken så blir ju romarna en stormakt. Och de tar ju efter mycket från Grekland. Men där får vi den romerska republiken. Varför skulle man kalla den demokratiskt eller är det Det är i alla fall en annan styrelseform.
Ja, grekerna själva som satt och skrev lite senare efter att de hade blivit erövrade av romarna, de menar ju, eller de såg ju paralleller definitivt. Jag tror det var Polybios, en grekisk historiker, som tyckte att romarna hade det perfekta systemet. För de balanserade sin maktutövning mellan demokrati, aristokrati, monarki, de här olika typerna av styrelsesätt. Men res publica, alltså republik, det betyder ju den allmänna saken, och det mellan raderna så är det egentligen samma tanke som med den grekiska atenska demokratin, nämligen att det här är en sak för medborgarna att vara med och bestämma.
Men var det så, alltså, som idag när vi pratar om republiker, då finns det en president. Fanns det en president med lite halvmycket makt då i romarriket?
Nej, det ska ju sägas här att från början var ju Rom, så vitt vi vet, enligt deras egna historiekällor i alla fall, en monarki. Det var kungar, främmande kungar av etruskisk härkomst som styrde över de latintalande romarna. Och ungefär samtidigt som den grekiska demokratin, eller atenska demokratin, införs i cirka 2500 år sedan, då störtar romarna kungarna och inför den här republiken.
Men varför kunde det inte bara heta demokrati om det inte fanns någon så här hövding eller president?
Ja,
eller?
Den ser lite annorlunda ut. Istället för president då kan man säga att de hade två stycken presidenter, eller konsuler då, som det hette i Rom, som skulle ha koll på varandra. Man delade på makten. Det här med maktdelningen är en väldigt viktig del av både den atenska demokratin och den romerska republiken.
Men de här två konsulerna då, eftersom du säger att var, ja, det var i alla fall ett slags demokrati. Mm. Var de tvungna att fråga några? Eller, de kan ju inte då ha varit envåldshärskare.
Nej,
konsulerna.
Det var de inte. Utan de tillsattes ju genom val. Oh. Och här kommer du in på en annan typ av organisation än vad man hade haft i Grekland. För i Grekland, om vi tar Aten som exempel, där tillsattes ju ämbetsmännen och rådsmedlemmar genom lottning. Så att man drev inte, alltså man drev inte valkampanjer på samma sätt som vi är vana vid, till exempel presidentval och för all del de svenska riksdagsvalen. Men i Rom så började vi känna igen det lite mer, för där fick ju politiker dra igång med stora kampanjer för att vinna röster då bland medborgarna.
Och då fick man vara med i den här lottdragningen då, eller? Eller var det att man röstade fram representanter?
Ja, i Rom är det så. Där röstar man fram. I Grekland lottas det fram. Ja.
Men nästa grej för mig då, vi säger då, eller överens om att då var det republik där med konsuler. Mm. Men när jag läser den bibliska berättelsen då, eller Jesu födelse, då är det kejsar Augustus som låter skatt skriva eller någonting i den
stilen. Ja, hela världen. Ja.
Det kan ju inte finnas en kejsare i en republik. Hur går den här ekvationen ihop?
Ja, bra fråga. Faktum är ju att Augustus är den första kejsaren som vi räknar. Kejsare kommer från det romerska släktnamnet Kaisar, alltså Caesar säger vi på svenska. Och han var ju adoptivson till Julius Caesar, som man kan säga avslutade den romerska republiken genom att ta makten, den absoluta makten i Rom.
Men han blev nedstucken?
Han blev nedstucken, jajamän, av senatorer då som ville ha tillbaka republiken, rädda republiken menar ju de då.
Brutus hette han, va?
Jajamän, en av de ledande i den här komplotten mot Caesar hette Brutus.
Och sen då så faller då republiken ihop och man får det romerska kejsarriket, så att säga.
Ja, det romerska kejsardömet. Dock ska man ju vara noga med att påpeka att Augustus skötte ju det här väldigt snyggt, i alla fall från ett propagandaperspektiv. För han menar ju att han var ju inte envåldshärskare, så han var ju definitivt inte kung. Det var ett fult ord i Rom. Alltså, de hade ju skapat sin republik genom att störta kungarna, de gamla kungarna. Så han höll ju upp någon slags sken där av att republiken fortfarande fanns. Det var bara att han innehade alla viktiga ämbeten som inte hade funkat tidigare då.
Nej, så det blev ett slags envåldshärskare.
Ja, i praktiken blev det ju ett kejsardöme, även om romarna själva resonerade under hela sin kejsartid egentligen att de levde i en republik fortfarande.
Om vi då tar ett rätt långt skutt i tidsmässigt, jag tänker på Sverige medeltid ungefär så. Mm. Vi har ju en riksdag idag som vi säger vår lagstiftande församling. Mm. Men där på medeltiden så hade vi någonting som heter landskapslagar.
Ja, just det. De har ju varit inne på tidigare.
Ja, men jag bara undrar, då hade vi någon slags riksdagar i de olika landskapen som stiftade lagarna, eller hur gick det till, ja, säg på svenska medeltiden för att skapa de här landskapslagarna?
Mm. Det här är också så långt tillbaka i historien så att det är lite oklarheter kring det där. Men vi kan ju ta några konkreta exempel. Den äldsta kända landskapslagen som vi har, det är ju den äldre Västgötalagen. Och den ska ju ha kommit till då genom att lagmannen i Västergötland, lagman Eskil, lät skriva ner den här då. Och då bygger den delvis på äldre muntliga lagar som säkert går tillbaka många hundra år tidigare. Men också kyrkliga och kungliga påbud.
Men alltså, hur valdes de här då som satt och bestämde?
Lagmännen? Ja, ja, så vitt vi kan se i materialet så väljs de bland stormännen, lokala stormän egentligen. Sen blir det ju mer ett kungligt privilegium att kunna utse en lagman. Men från början så är det lite oklart. Förmodligen är de väldigt, väldigt lokalt baserade. Alltså de har lokalt mandat att tala lagen.
Men vi får ju då någon slags likartad utveckling på sätt och vis då i Sverige. Landskapslagar, alltså då makten är lite spridd i landet kan man säga. Men vi går ju också in i ett kungadöme, ungefär jag tänker romerska kejsarriket. Vi får ju envåldshärskare, om jag får kalla sig, kungar som bestämmer. Och som omger sig med ett hov då av adliga rådgivare eller vasaller.
Ja, men det du säger där, rådet, det kungliga rådet, det här får ju fasta former under 1200-talet, efter egentligen Birger Jarls tid då.
Men sen får vi ju någonting, vi pratar ju om olika stånd sen. Jag vet inte om det på någon gång där, lite före Gustav Vasa eller kanske i samband med Gustav Vasa, jag vet ju inte riktigt, det är du som ska veta. Nej, jag menar, vi pratar Sveriges första riksdag, ståndsriksdag.
Ja.
När var det? Och vad bestod den av?
Ja, bra fråga. Traditionellt har man ju sagt att Arboga möter är 1435, vill jag minnas att det är den första riksdagen. Det håller väl inte riktigt så där. Det man kan säga är att riksdagen växer fram gradvis under senare delen av medeltiden. Men det är klart att alltså under 1400-talet så får den ju mer fasta former. För då kallar ju kungarna eller riksföreståndare, det är ju inte alltid man har en kung vid den här tiden. Det är ju väldigt stormig tid med unionstrider hit och dit. Då kallar man representanter från de här olika grupperna i samhället, det du säger, stånden eller ständerna. Och då skickar man representanter från det världsliga frälset, adeln, alltså krigarna. Man skickar representanter från det kyrkliga frälset, kyrkofolk. Men också borgerskapet, de som styr och ställer i städerna, men även bönderna, vilket är nästan unikt faktiskt för Sverige vid den här tiden.
Men då, de här representanterna för de olika stånden, de här fyra stånden, hur väljs de ut då? Lottdragning eller?
Bra fråga. Det här förändras över tiden. I början verkar det inte finnas någon riktigt fast organisation eller procedur kring det där. Adeln var ju så pass liten att där kunde nästan, i alla fall teoretiskt sett, skulle alla adelsmännen samlas. I alla fall i ett bestämmelse från senare delen av medeltiden eller början av Vasatiden. Men i praktiken, sen, om vi går till 1600-talet där den här ståndsriksdagen får mer fasta former, då skickar ju adeln sina huvudmän, som det heter, alltså den äldste i varje adelssläkt. Observera den äldste mannen då. Och städerna skickar någon, man röstar fram en representant för varje stad då, till exempel en borgmästare eller en mäktig rådman. Prästerskapet skickar ju de högsta uppsatta, det är ju biskopar och sen representanter för varje stift är det egentligen då. Och sen bland bönderna så är det kanske en bonde per härad är tanken. Ibland slår flera härader sig samman och skickar de bonde som är lämplig och kan föra människornas allmogens talan.
Kommer man hyggligt bra överens eller är det realiteten kungen som i alla fall bestämmer?
Nej, det där varierar. Du menar alltså mellan kung och riksdag eller inom riksdagen?
Den ståndsriksdagen där. Alltså, vem är det som har den reella makten?
Under kungligt envälde så har, alltså karolinska och gustavianska enväldet, då har ju kungen egentligen taktpinnen, han bestämmer allting.
Ja, det är lite senare.
Det är lite senare, det är två perioder, sent 1600-tal, sent 1700-tal vi har dem. Ja. Men annars så, alltså riksdagen, det kan storma ganska rejält där, alltså i den svenska ståndsriksdagen.
Vi har ju den franska revolutionen, och om jag då får säga lite, ja. Det blir lite mer folkligt då. Alltså där gör man ju verkligen en revolution och halshugger kejsaren och drottningen.
Ja, kungen, ja.
Ja, han var kung han. I alla fall, så, och då tar ju folket makten.
Ja.
Får vi några partier då? Eller hur går det till att skapa en lagstiftande församling när man har halshuggit kungen?
Ja, det här är en väldigt, väldigt rörig historia, den franska revolutionen. Och det är mycket som händer och den här nationalförsamlingen som vi har från början, den förändras ju, det är ganska snabba ryck där under de här, man kan säga, 10 åren som franska revolutionen egentligen äger rum. Men ja, man kan se att det finns intressegrupper som ja, samlas i den nya franska nationalförsamlingen. Det är där också som uppdelningen som vi tar för given idag, höger och vänster, uppstår. Då där högern är lite mer konservativ och vänster är lite mer radikal då.
Men det är kul, men jag har skrivit det här på min nästa fråga. Nu sa intressegrupper.
Mm.
Vi fick ju också då vid den här tiden 17, jag kan, nu får du rätta till här, men i alla fall hattar och mössor pratar man om. Och jag uppfattar det som att det är också någon slags intressegrupper. Men ja. Alltså, var det höger och vänster med hattar och mössor, eller var det någon annan?
Det här höger och vänster, det kommer ju i svallvågen efter franska revolutionen. Det här är ju förra.
Ja.
Frihetstiden, vi ska ringa in det tidsmässigt, det är alltså efter Karl XII från Kulags skalle 1718 fram till egentligen Gustav den tredjes kupp 1772. Den tiden, en stor del av 1700-talet räknas som den svenska frihetstiden. Och då har ju riksdagen egentligen makten i landet.
Och där sitter hattar och mössor.
Ja.
De kallas så i alla fall.
Det, med tiden så kommer de att kallas så. Hattarna är ju de som framförallt är kanske lite mer åt det konservativa hållet. Medan mössorna kanske mer representerar det framväxande borgerskapet, handelsmännen och de som egentligen är ofrälse då. Om vi ska förenkla det.
Fortfarande är det inga allmänna val så att säga, utan respektive gruppering skickar in folk.
Ja, det är så det funkar.
Fortfarande ingen partipolitik i alla fall.
Ja, en del historiker menar att hattar och mössor faktiskt är i alla fall början till partier. Men om det tvistar de lärde.
Ja, jag kallar dem intressegrupper.
Det kan vi göra, det blir bra.
Liksom. Jag tror inte att det finns något partiprogram i alla fall.
Nej, det är svårt att se. Men ja, det beror på vilken definition man lägger i parti egentligen. Men moderna partier, det är det ju inte. De skulle inte ha känt sig än i dagens politiska landskap, det tror jag inte.
Men kan man säga då så här att det finns då intressegrupper under 1700-talet. De här, alltså vi får väl, vad jag förstår, i och med franska revolutionen så sprids de här idéerna ut i Europa. Och om jag förstår hela rätt så var väl det första, så att säga, pratar om parti och ideologi. Liberalerna, alltså det var väl en följd av franska revolutionen, alltså frihetskämparna. Och sen så får man en motreaktion i England där det bildas mer konservativa grupper. Kan man säga så? Eller?
Ja, liberalismen den växer ju fram före franska revolutionen. Vissa vill ju se franska revolutionen som ett resultat av framväxande liberalism. Men det är klart det är en växelverkan. Men vi förenklar det hela och säger så, Leif, att franska revolutionen är framförallt en liberal revolution egentligen.
Och sen får vi konservativa, man får en motreaktion, ja. För där vill man bevara kungamakten och adelns.
I alla fall Edmund Burke,
ja.
Konservatism och fader, han är ju förskräckt över franska revolutionen, men ja. Så här kan det inte gå till.
Och sen, om jag fattar rätt, så har vi en Karl Marx där då, mitten på 1800-talet, som går mer åt det socialistiska hållet. Och få hjälp av, vad heter han, Friedrich Engels eller någonting sånt.
Ja, de skriver kommunistiska manifestet där.
Då kan man väl i alla fall börja prata om partiprogram och ideologier.
Ja, det växer ju fram och det här är ju en följd av demokratiseringens genombrott i svallvågen efter franska revolutionen. Det är ingen överdrift att säga.
Och då lämnar vi det här begreppet intressegrupper. Det är några som kämpar för ett höger-vänster-skala. Och då har vi ju i alla fall, vi ser hela Europa, i alla fall i Sverige under 1800-talet så växer det fram en valrörelse. Eller, alltså, vi går och röstar.
Ja, i Sverige så sker ju det här i alla fall efter att ståndsriksdagen avskaffas, den så kallade representationsreformen där. Så från 1866 så kan vi prata om valrörelse i Sverige då.
Ja, och det är då vi får vad vi kallar den här representativa demokratin. Alltså det är ingen direkt demokrati utan folket utser representanter.
Ja, Man röstar, nu är det en tvåkammarriksdag och det är också en ganska rörig historia. Men till andra kammaren så har vi ju allmänna val då.
Och då har man en lista och sen kommer de in.
Ja, om vi förenklar hela. Och där uppstår ju faktiskt en myriad olika små partier med mer eller mindre exotiska namn där. Så att det sena 1800-talet är en ganska spännande tid om man vill studera hur man finner sig i en ny politisk situation och hur man försöker organisera sig kring det här.
Blir det också som vi då hade för ett år sedan ungefär här i Sverige, alltså man försöker skapa majoriteter och diskuterar ihop sig. Om det nu var väldigt många partier så var det väl lite svårstyrt.
Ja, man kan säga andra kammaren, de så vinner på representationsreformen här i början, det vill säga 1800-talets slut. Det är ju faktiskt de självägande bönderna framförallt. Man brukar ju framhålla Lantmannapartiet och som den stora kraften, i alla fall i riksdagens andra kammare.
Ja, för vi var fortfarande ett bondesamhälle.
Ja, industrialiseringen börjar ju komma igång precis vid den här tiden. Så det är en väldigt spännande tid där det händer otroligt mycket på kort tid. Men rötterna är ju fortfarande väldigt, väldigt agrara. Alltså det är, människor bor på landsbygden och hänger sig åt jordbruk i stor utsträckning. Ja.
Och om vi då pratar om då man har rösträtt, då fattar jag det här nu är fortfarande på 1800-talet. Då finns det väl, alltså man måste ha en viss förmögenhet, man måste vara man och man måste vara myndig. Finns det några mer restriktioner?
Ja, det är ju så att för att kunna rösta då till andra kammaren, som du säger där Leif, det är ju taxerad inkomst, jag minns inte exakt vad det var där, antingen 800 riksdaler och sen, eller 1000 riksdaler fast egendom. Så att det är en del som man kallar streck då, som man måste uppfylla för att kunna få rösta. Och man har väl räknat ut att ungefär 20% av alla vuxna män i Sverige hade rösträtt 1866, alltså inför de första allmänna valen där. Ja. Så att var femte man ungefär fick rösta.
Och sen hade man väl då någon kamp eftersom vi har haft rösträttsreformer. Vilka drev de här att det skulle vara vad vi kallar allmän rösträtt?
Ja, det är många olika grupper. Men vi kanske kommer in på de här folkrörelserna sen. Men rösträttsfrågan, det är ju en väldigt het potatis naturligtvis. Och det går ju rätt snabbt. Inför reformerna i början på 1900-talet, 1908, den trädde i kraft 1911 tror jag. Då får en majoritet av alla vuxna män i alla fall rösträtt då till riksdagens andra kammare.
När får kvinnorna rösträtt i Sverige då?
Ja, beslutet började ju fattas 1918. Sen klubbas det genom 1919, alltså för exakt 100 år sedan. Och inför valet 1921, då, riksdagsvalet, då har ju kvinnor rösträtt då för första gången.
Då kan vi prata om allmän rösträtt.
Ja, då har vi allmän rösträtt. Då får även de här begränsningarna för män lyfts ju successivt bort där. Men det är fortfarande så, början på 1900-talet, 1921, att det är väl bortåt 4% av alla vuxna människor som står utanför det här. Därför att de kanske är straffade, de kanske har haft skulder. Ta emot fattigvård, man kanske inte av olika skäl har gjort värnplikten, för värnplikten införs ju i början på 1900-talet för män. Så att den är inte helt hundraprocentig förrän egentligen 1989, då det sista strecket tas bort egentligen. Alltså,
hindret.
Hindret, för det är då som det här omyndighetsbegreppet försvinner då, för vuxna människor.
Så nu har alla, från det år man fyller 18...
Ja, svensk medborgare 18 år har lika allmän rösträtt idag. Oh. Sen 1989.
Men också det här med partier, och vi har pratat om liberaler och du var inne på Lantmannaförbundet och sådana saker. Vi får ju också, vad jag förstår, en splittring för de här då Karl Marx socialism, så att säga, de delas ju upp här i Sverige i kommunister och socialdemokrater.
Ja, och det ser vi ju ute i Europa och världen också, så att det följer ju en internationell trend där. Ja.
Du, nu hoppar jag bakåt lite. Du ska med. Vi fick alltså, kvinnan fick rätt att rösta 1919 om jag förstod det rätt, men det var första valet de kunde göra det. Det var 21.
21, ja.
Men vilken var föregångslandet här i Europa när det gäller kvinnlig rösträtt då?
Ja, vi har ju tidigare kvinnlig rösträtt i Norge och Finland och Danmark. Så Sverige var ju sist i Norden. Sen har vi väldigt stark kvinnorätt rösträttsrörelse i Storbritannien, de här suffragetterna som man känner, många känner till. Och där får ju kvinnor rösträtt ungefär vid samma tid, lite senare till och med, än Sverige, vill jag minnas. Jag minns inte exakt år.
Jag såg någon film för två år sedan, det är bra. Och just de suffragetterna.
Ja.
Är det en skröna i filmen eller är det sant? Där en av de här ledande suffragetterna kastar sig framför kungens häst och blir helt trampad.
Nej, det är ingen skröna. Det är dokumenterat. Jag minns inte vad hon hette nu. Det står still i huvudet. Men...
Pankhurst eller någonting
sånt? Nej, det är inte... hon var ju en ledare för rörelsen. Okay. Men det... Ja.
Den är sann i alla fall.
Den är sann. Det finns dokumenterat väldigt väl. Det finns en väldigt dramatisk bild man har tagit på det också när hon blir ihjältrampad där framför kungens häst. Så.
Vi pratar då om att det blir splittring i de här ideologierna. Mm. En modern företeelse, om man får säga så då. Vi får kristdemokrater. Alltså var någonstans bryter de sig ut? Eller är det någon helt fristående grupp?
Ja, bryter sig ut. De kommer ju in utifrån egentligen. Aha. Då fyller ju någon slags vakuum, kanske man ska säga. Det är ju 1964, vill jag minnas, som KDS, då, Kristendemokratisk Samling, bildas i Sverige. Och den grundar ju sig framförallt då på frikyrkorörelsen, inte minst då pingströrelsen. Levi Petrus är ju en stor inspirationskälla där.
Om man då säger så här, kan man säga, har haft olika majoriteter och så. Mm. Och man kan säga i Sverige, i alla fall efter, jag vet att då Socialdemokraterna var ett betydande parti före andra världskriget också. Men den politiska resan i alla fall i Sverige, min bild av den, det är att efter andra världskriget så står honnörsorden är solidaritet och rättvisa.
Mm.
Och rätt allmän uppfattning att vi går mot en allmän välfärdsstat och sådär. Och sossarna fick väl till och med egen majoritet i något riksdagsval.
Ja, just det.
Men nu har det uppstått sådana här mer nationalism och individualism. Mm. Hur uppstår de här, om jag nu får säga, kollektiva politiska kantringarna?
Ja, jag tror att sånt här går ju cykler egentligen om vi tittar historien i det långa perspektivet, här, långa loppet. Nationalismen, om du tar det som ett exempel, det är ju intressant för den är ju med alldeles i början där under franska revolutionen. Man kan säga att den moderna nationalismen föds ju i samband med det. Därför att man måste ställa sig frågan, om vi nu ska ha folkstyre, vilka är då folket? Vad är det som förenar folket egentligen i en stat? Och då är ju det, även om nationalism idag förknippas med någonting reaktionärt kanske och lite mer åt högerhållet, så måste vi komma ihåg att från början, alltså snacka 1789, den franska revolutionen, då är det någonting väldigt radikalt.
Ja, när du säger det, vilka är folket? Det är väl så också, vi har väl något liknande fast det inte blir revolution, för jag menar, vi har ju nationalistiska strömningar i slutpartande, det där götiska förbundet och vikingarna får helt plötsligt hot.
Ja,
sådana här saker.
Ja, men det här går ju vågor, för det kom en första våg där. Vi får väl säkert tillfälle att återkomma till det längre fram i ett program, men förlusten av Finland och Sverige blir ett litet land egentligen mot vad det var tidigare. Vi förlorar sista resten av stormaktstiden. Det här sporrar ju då, kan man säga, även delvis med inspiration från Frankrike och Tyskland, där vi också har en annan nationalistisk utveckling. Det får ju genklang i Sverige i början av 1800-talet där. Och sen kommer det tillbaka igen under nationalromantiken under slutet av 1800-talet. Och den kommer att gå lite, det är cykliskt.
Ibland sägs det att Skansen är ett slags monument över det svenska. Alltså det skulle också vara någon slags nationalistisk symbol.
Ja, alltså en symbol som samlar folket där. Det var ju Arthur Hazelius som grundade både Nordiska museet och Skansen.
Som lite så här, vi är bra.
Alltså... Ja, och framförallt att vad innebär det att vara svensk? Vad innebär att tillhöra folket? Det här är ju väldigt djupa frågor egentligen och det finns många olika svar på det. Men Skansen var ju, kan säga, Hazelius försöka ringa in det här begreppet på ett konkret sätt där. Samla stugor från olika delar av landet och lite annat och så, ja.
Avslutningsvis då, du säger det är cykler och det kommer och går och så här. Om du får säga om framtiden, hur kommer Sverige att styras om, säg, 50, kanske 100 år?
Oj, hjälp. 100 år, där börjar det bli riktigt dimmigt. Men inom den närmsta framtiden, säg 50 år, ja, jag tror... Och det är inte bara önsketänkande, men jag är övertygad om att demokratin kommer finnas kvar. Förutsatt att inget jättedramatiskt händer. Klimatet helt spårar ur eller kommer en meteorit och utplånar mänskligheten. Sånt vet man ju aldrig. Men demokratin kommer ju genomgå kriser, definitivt. Det ser vi ju tendenser till idag. Men jag tror att det kommer finnas kvar, kanske i en annan form dock i framtiden. Det är mycket som förändras väldigt snabbt här.
Den som lever får se.
Den som lever får se. Mm.
Mikael, då ber jag att tacka för den kunskapsförmedling du har ägnat åt den senaste halvtimmen och gjort oss kanske lite mer bildade. Ja. Tack ska du ha.
Tack ska du ha, Leif. Tack.
Och jag säger tack till lyssnarna. Ni har alltså hört Mikael Ranelius berätta om, vad ska vi säga, partiväsendets uppkomst, men inte fall. För det ska fortsätta på ett eller annat sätt.
Det är jag övertygad om.
Okej. Okay. Hej, hej.